Hej och välkomna till Kundupplevelsepodden. Podden för dig som jobbar med upplevelse, är extra insatt i ämnet. Eller ni som bara tycker att vi och våra gäster är superspännande. Jag heter Ingela Mauritsson och jag är grundare och vd på Dungy i Lund. I dagens avsnitt får ni träffa Magdalena Nor, vd på Mind, lokalpolitiker och stort Depeche Mode-fan. Hon pratar om upplevelsen av att som välutbildad akademiker komma till Sverige och hur vi som bolag kan göra den upplevelsen bättre och därmed vinna godare resultat för våra bolag. Välkomna! Ja, men hej Magdalena.
Hej.
Hej. Välkommen till Kundupplevelsepodden.
Tack så mycket.
Jättekul att ha dig här äntligen. Mm. Vi har pratat om att ha dig på länge.
Mm.
Kan inte du introducera dig?
Jag heter Magdalena Nor och jag är sedan snart 4 år tillbaka vd i en idéburen organisation som heter Mind med säte i Malmö. Jag jobbar framförallt Malmö, Lund, Helsingborg, resten av Skåne men också över resten av Sverige och en hel del i Köpenhamn. Och vårt huvuduppdrag är att riva barriärerna på svensk arbetsmarknad mellan utrikesfödda akademiker och arbetsgivare. Och det gör vi genom att utbilda arbetsgivare i att våga lite mer. Och sen har det som en positiv bieffekt att väldigt många utrikesfödda akademiker vi träffar faktiskt kommer till sin rätt på en adekvat arbetsplats där de får jobb utifrån sin kompetens.
Det är ju jättespännande. Mm. Och vi känner ju till er därför att vi är medlemmar i Mind också.
Precis, det är ju en medlemsförening med ett 50-tal arbetsgivare som medlemmar. Både offentliga och privata och stora och små. Mm.
Vi har ju haft en liten miniserie här på Kundupplevelsepodden som handlar om inkludering och jämställdhet och antidiskrimination. Jag tycker ju det här är jättespännande för det är ju någonting som är väldigt synligt just nu i vårt samhälle. Det pågår en stor diskussion och vi har pratat mycket om olika sätt som bolag försöker lösa det här problemet på.
Ja.
Men alltså om du skulle beskriva upplevelsen då i Kundupplevelsepodden av hur det är att komma till Sverige. Berätta, vad säger de här duktiga akademikerna som kommer hit? Varför är de här?
Ja, men precis. Jag tänkte att vi kan börja där med varför de är här. För det, vi möts ju ofta av olika uppfattningar som inte är helt korrekta om vem vi jobbar med och varför, så att säga, på kandidatsidan som vi kallar dem i klump. De individerna vi träffar som har en akademisk utbildning och väldigt ofta en hög erfarenhet har jobbat i olika kvalificerade tjänster i sina hemländer eller i andra länder. De hamnar primärt i Sverige för att de har träffat en svensk någonstans i världen.
Mm.
Så de kan ha träffats i Santiago eller Malaysia eller New York eller London. Och typiskt så blir det så att när de ska ha barn så flyttar de till Sverige. Mm. För då är det ju väldigt bra att vara i Sverige av många olika anledningar.
Kärleken har inga gränser.
Kärleken har absolut inga gränser. Och där kan man ju lägga till också att vi får också väldigt många danskar med utomeuropeiska partners. För att de får inte lov att ta hem sin partner till Danmark. Så vi har en stor grupp enligt dansk lagstiftning.
Jaha.
Men en dansk får inte lov att bosätta sig i Sverige. Så då gör de det. Och då får man ta med sin utomeuropeiska partner. Så vi har ju ganska många danskar med en utomeuropeisk partner som bor i Malmö.
Wow, det visste inte jag.
Ja.
Det var intressant.
Den är intressant.
Ja.
Men det gör ju också att vi får ju många som faktiskt liksom är Öresundspendlare från början.
Mm.
Nu är det inte det vi ska prata om idag.
Nej.
Men vi jobbar ju mycket med Danmark också som hela Öresund som en arbetsmarknad för just den här kandidatgruppen. Men som sagt, många love refugees då, medföljande. Mm. Sen har vi de som är medföljande till specialister som rekryteras till våra stora företag eller mindre företag.
Mm.
Vi har ju ESS här i Lund, kärnfysiker. De kommer från hela världen och de har ofta en hustru med sig. Det är oftast en man som rekryterar. Vi har IKEA IT i Helsingborg, tar hit många indiska programmerare och utvecklare. De har oftast med sig en hustru. Massive Entertainment i Malmö till exempel har ju specialister från hela världen.
Mm.
Det kan vara mindre organisationer och företag och så, men då är det ofta att man lägger väldigt mycket krut på att rekrytera den här experten. Men om då inte hustrun kommer in på arbetsmarknaden och trivs, för hon har oftast lika hög utbildning men inom ett annat område, då åker de hem igen.
Ja.
Efter något år eller två. Så då blir ju det en ganska stor ekonomisk förlust för det företaget och för Sverige.
Just det.
Och sen har vi väldigt många som kommer till våra högskolor och universitet, Lund, Malmö, Köpenhamn, för att läsa ett masterprogram, träffar en svensk och blir kvar. Och sen märker de till sin förvåning, för att det är oftast ganska väletablerade personer som väljer då att läsa en masterutbildning. Vi har ju väldigt mycket bra universitetsutbildning. Och det är på engelska, så det är praktiskt liksom. Är du innanför EU så kostar det ingenting heller. Men de märker ju när de är färdiga att de till sin förvåning inte får jobb utifrån sin erfarenhet. Och sen på sistone ska jag lägga till det att vi har såklart också haft en hel del flyktingar med akademisk bakgrund som har sökt sig till oss. De är primärt då från Syrien. Men det finns från alla möjliga länder med flyktingstatus. Och det är väl... vi träffar ju dem när de är ganska etablerade ändå i Sverige.
Mm.
Och det är sånt vi försöker reda ut också. Att vi kan liksom inte ta hand om... vi har inte resurser till en massa praktiska saker. Utan det är när de är redo att börja jobba.
Just.
Och det roliga är att de allra flesta av de här får ju jobb. När de har varit igenom vårt lilla maskineri.
Mm. Men så deras upplevelse då när de...
Mm.
Möter det svenska samhället och ska in i jobbet, ja. Är då förvåning framförallt?
Det är framförallt förvåning faktiskt.
Ja. Ja.
Vi träffar ju många som har varit här kanske i en månad och är superfrustrerade, för de har minsann inte fått något jobb.
Ja.
För när de flyttade från Delhi till London så hade de jobb efter en vecka.
Just det.
När de flyttade från Santiago till Amsterdam så hade de också jobb efter en vecka, eller vad det nu kan vara.
Mm.
Så det är stor förvåning, och sen är det lite förundran över att alla är så vänliga, men de återkommer aldrig.
Nej.
Om man skickar in spontanansökningar eller man ringer företag eller man pratar med företag överhuvudtaget, så blir man väldigt vänligt bemött överallt. Men det var som ett citat som vi brukar använda från en irakisk ingenjör som sa att it's insulting how uninsulting Swedes are. Att nej, alltså att det blir lite, vad heter det, nedlåtande, lite patronizing. Mm. Med att ja, du är så duktig och så här, hej hej, vi hörs sen. Och sen hör man aldrig av sig. Så det är en förvåning att alla är så vänliga och att man inte tar sig emot och att man lägger fram sina diplom. Det är en sån här sak vi tränar på i CV-skrivning, att svenska rekryterare vill generellt sett inte se alla vattenstämplade diplom och intyg från allt möjligt, utan man vill ha ett CV på en sida. Mm. Och sen frågar man lite mer om vem du är som person.
Ja, och jag berättade om detta förra veckan på Kundupplevelsepodden, så pratade vi om inkludering också.
Yeah.
Och jag berättade ju lite grann då om att jag har ju spenderat jättelång tid i Kina. Så att jag är ju också så att jag blir nästan lite ledsen när folk inte vill se mina diplom. Men man har ju så fina, och de är stämplade så fint och med alla möjliga underskrifter och...
Och du kommer ihåg vilken direktör som skrev under.
Ja,
liksom.
visst. Mm. Och sen så har man liksom de här rekommendationsbreven. Och jag har ett jättefint som är påskrivet av svenska ambassadören också.
Ja.
Som är, alltså, och jag har ju aldrig fått värda det här. Så jag kan ju verkligen känna medlidande med detta. Ja. Att inte få lov att visa upp sina diplom. Men
sen är det att man förklarar detta det också med att vi har så hög tillitsnivå i Sverige.
Ja.
Så att om du kommer och säger att du har en viss examen och du kan en viss sak, och du ser lite svensk ut där, som vi ska komma till. Då tror jag på det. Mm. Och så lite det här med konstaterande att ja, och skulle du hitta på det här, ja då märker vi väl det.
Ja, precis.
Och det är tråkigt ibland att det ger ibland lite naiva konsekvenser. Eller konsekvenser där som gör att man borde kollat upp människor lite bättre.
Just det.
Doktorsexamina och sådana saker. Men det är ju tilliten. Och det är lite med att liksom förklara detta för dem. Men förvåning skulle jag säga, och förvirring.
Mm.
Och just det där med att de formella kompetenserna är inte nog.
Mm.
Utan det är någonting som man inte riktigt kan ta på, som saknas. Man brukar prata om glastak när vi pratar om jämställdhet och så. Vi pratar gärna om glasväggar. Därför att det är liksom precis som att du har bara en väldigt tunn glasvägg mellan dig och drömjobbet. Men du kommer inte igenom om inte någon annan tar bort den.
Nej, just det. Men... om man tittar då från andra hållet, från företagens sida, men vad är det de går miste om? Om man nu tittar liksom i, har vi inte tillräckligt många, nu ska jag vara lite djävulens advokat, har vi inte tillräckligt många duktiga svenska akademiker som kan språket? För jag antar att det är ju en av utmaningarna då. Och som är som kan fylla liksom den här kvoten av arbetare som vi behöver i svensk näringsliv.
Nej, det har vi inte. Vi saknar ju, vi jobbar ju inte med legitimationsyrken, men de flesta vet ju att vi saknar sjuksköterskor och läkare och så. Det pratas också sen då mycket om ingenjörer och allt möjligt. Men när man går vidare så fattas det människor i de flesta ämnen eller flesta yrken. Vare sig det är med akademisk utbildning eller vi pratar busschaufförer eller förskolelärare som ju har en akademisk examen. Men det kan vara liksom, det är alla möjliga områden. Så nej, och nu kanske inte det är det vi ska ägna oss åt, men tittar man på demografin framåt så lär det inte bli bättre. Utan det är så, först när de som föds idag, när de börjar jobba, då kommer demografin att göra det lite lättare för arbetsgivare igen. Men det är alltså om 20-25 år.
Det är ju jätteintressant.
Så från och med nu och framåt så blir det bara svårare. Och när man sitter i Malmö, Lund eller Stockholm så kanske man inte märker det supertydligt för att det finns ett utbud. Men vi jobbar mycket med mindre kommuner runt om i landet också. Och de har verkligen, alltså de får acceptera att vi får inte hit 50 stycken legitimerade lärare. Eller vi kommer inte att få x antal IT-ingenjörer att flytta hit. Så vi måste hitta på någonting annat och få börja göra om hela arbetsroller liksom, och hur man fördelar arbetsuppgifter och sådär. Så nej, här är gott om plats och ett stort behov. Och det finns också mycket undersökningar om hur många rekryteringar som inte fullföljs för att man inte hittar rätt kandidat. Och då är det lite sorgligt att det finns en hel del kandidater men de möts liksom inte. Arbetsgivarna och arbetssökande.
Och du menar då alltså att det finns, de här människorna de finns och får inte jobb.
Absolut.
Och sen så finns det ett behov. Så det är supply and demand som inte möter varandra.
Ja, det är matchningen. Och det gäller ju alla utbildningsnivåer ska vi säga. Men om vi pratar om den utbildningsnivån som vi jobbar med akademisk bakgrund. Så är det dels att de arbetssökande så att säga inte hittar in. Man vet inte riktigt. Det är svårt att förstå det svenska sättet som verkar så jämlikt och demokratiskt men som samtidigt är oerhört exkluderande. Därför att du, 8 av 10 arbeten förmedlas genom nätverk, det vet de flesta i Sverige. Och det är ju faktiskt så att när vi träffar många arbetssökande så är de ju inne på sin andra eller tredje eller fjärde masterexamen. Och vi får börja med att säga att du ska inte läsa fler masterexamina. Det är slut med det. Du får lov liksom att läsa lite SFI. Du får lov att plugga saker som kan vara kanske din kompetensutveckling just inom ditt specifika område. Håll dig ajour såklart inom programmering eller vad det kan vara. Men annars så rekommenderar vi att man ska gå med i en kör eller börja spela fotboll i något korplag eller om man har barn så ska man ju använda dem, det vill säga hänga med barnens kompisars föräldrar. Det kan man väl inte prata jobb? Jo, det kan man. Man kan säga att man saknar jobb, att man söker jobb och sådär. Och just att det där informella är så viktigt, det blir också en sån här förvåning. Att det är så viktigt i ett samhälle som väldigt många ju får trevligt nog uppfattas som demokratiskt och jämlikt. Så har man, och det, vi tror ju också att vi inte har någon rasism i Sverige. Vi tror, de flesta svenskarna får prata för mig själv. Men det råder en allmän uppfattning om att vi är demokratiska och följer lagar och regler. Och, så där. Och det gör ju de flesta. Vi träffar väldigt få rasister, ska jag ju tillägga. Men vi träffar många som är lite nervösa för att det ska bli fel. Dålig stämning är ju det värsta som kan hända på en svensk arbetsplats.
Ja, precis.
Oj, nu blev det tokigt. Oj. Och det gäller inte bara de här frågorna utan det är så här vi pratar med HR-folk framförallt som kanske tycker att oj, jag kan inte bjuda på frukost längre för det är, någon är vegan och någon är laktosintolerant och någon är gluten och någon äter inte fläskkött och någon har den och den dieten och sådär. Och då, det är mycket det vi gör sen helt handfast, det är att liksom förbättra den här, alltså preppa för en bättre upplevelse.
Ja.
Det är inte så farligt.
Nej.
Och de flesta som inte vill äta fläskkött låter ju bli att ta skinka och ta ost istället.
Just det.
Det behöver inte vara svårare än så.
Nej, precis.
Nej, så det är en omtanke många gånger, men att det blir liksom av rädsla för att göra fel så gör man ingenting.
Just det, precis. Ja, men, och det där är ju... Det är ju väldigt intressant. Därför att det blir ju en upplevelse åt båda hållen som blir ganska frustrerande för alla, tror jag. Mm. Och som drivs av rädsla.
Det drivs av rädsla. Vi pratade det i ett annat samtal i somras om man drivs av mod eller rädsla. Och där är det ju, om vi pratar från arbetsgivarsidan, så gäller det ju att vara modig i en massa olika situationer. Och det är ju läskigt. För det är ju så att säga gå ut på den där, slaka linan och se vad som händer.
Verkligen.
Men alternativet kan ju vara att man då inte hittar någon, vad det nu är, ingenjör eller vad det ska vara. Och då kanske man får ta det där med att det kan bli lite läskigt ibland.
Men för att det öppnar ju, jag tänker ju också, jag vet ju att det här öppnar väldigt många möjligheter att få in personer med annan kompetens. Vi har ju upplevt det rent praktiskt att vi har fått in uppdrag i geografiska områden som vi inte hade kunnat komma in i på grund av att vi har nätverket med er och har möjlighet och tillgång till den här arbetskraften. Och vi blev ju jätteförvånade och glada när det fanns supermånga duktiga antropologer och lingvister från hela världen som satt och liksom kugglurade hos
er. I våra små register.
Ja, precis. Ja. Och som var jätteglada att få komma ut och börja arbeta och sätta tänderna i saker. Och det skapar ju en annan dynamik på arbetsplatsen också. Och det är ju inte nödvändigtvis negativt. Utan snarare så blir det ju mer innovativt, det blir roligare, man lär sig saker om varandra och varandras kulturer, man får se nya ställen.
Det intressanta där med hur ni har använt de kandidaterna som ni har fått genom oss, som ni har anställt, de medarbetarna, det är ju just att vi pratar ju ofta om risker och att man är rädd för att det ska bli fel, om man ska drivas av mod eller rädsla och sådär. Men ni har ju använt just för att fånga upp möjligheter, precis som du säger, att ha kunnat få uppdrag som ni annars inte hade fått. Och rent konkret så kan vi väl säga att det ni efterfrågade var ju en språklig och en kulturell kompetens från andra länder. Uppdrag i Kina och Ryssland och på andra ställen. Och då behövde ni personer som hade språket, det helst som modersmål eller på samma nivå. Och som rent konkret, så att säga, på ett respektfullt och tydligt sätt i det landets kultur kan genomföra de här analyserna. Så det är ju verkligen uppdrag som ni sannolikt har gjort bättre tack vare den här breda kompetensen.
Precis.
Än annars. Och så är det i många fall. Vi har ju kanske läst historier om många företag har kunnat anlita flyktingar då för att sälja till Mellanöstern till exempel. Alltså att det är lättare att komma in. Vi vet ju att ska du sälja samma produkt i Tyskland eller Frankrike så krävs det helt olika kulturell kompetens för att få sålt i de två olika länderna. Så det behöver inte vara så långt borta eller så komplicerat. Så det är ju en del av det, att öppna sig nya målgrupper, nya möjligheter att se potentiella affärer. Men sen det som du var inne på innan och vände också, just det här att det kan bli både roligare och mer innovativt att man lär sig saker. Det är ju igen tillbaka till att är vi två som är likadana i samma rum så är vi ju en för mycket. När vi nu pratar om att innovera. Och där försöker vi ju lyfta fram de undersökningar och forskning som finns. För det finns ganska mycket. Utifrån att man faktiskt tjänar mer pengar på sista raden. Med mer diversity, bättre mångfald i sina ledningsgrupper. Och att man kanske tjänar mer pengar. Man har större andel av sin omsättning utifrån innovationer av tjänster eller produkter de senaste 3 åren.
Mm.
Så att där har vi forskningen refererat till. Det är inte vi som hittar på, utan det är universitet liksom, eller stora konsultfirma.
Ja, men, och det är ju inte egentligen så konstigt om man tänker på det lite grann. Att det skulle vara så. Det är precis som du säger. Är vi två som kan någonting om samma sak så kommer vi tänka precis samma sätt och inte utforska de här andra områdena.
Ja, samma universitetsbakgrund eller samma, vi gör samma saker på fritiden. Vi bemöts på samma sätt i samhället.
Ja.
Det är ju nästa grej. Vi pratar mycket om makt också. Du nämnde att ni pratade om intersektionalitet här förra veckan. Förra podden. Och det är ju någonting som vi pratar om också. Just att makt uppstår ju alltid. Man måste vara två minst. Men det uppstår ju olika maktförhållanden. Så att när vi sitter här, du och jag nu, så är vi i något slags maktförhållande. Men om jag sen går ut och träffar någon på gatan. Träffar jag mina barn så har jag förhoppningsvis mer makt än dem i många sammanhang. Men inte alla. Men jag kanske träffar någon kund där jag verkligen vill få hem en affär. Eller jag bemöts på olika sätt. Nu är jag ju blond, blåögd och född i Sverige. Och det ger ju enorma fördelar i de här sammanhangen. Att på många håll i världen så väcker man inget anstöt. Och så är jag ju lite så här medelålders. Alltså jag är inget hot mot någon. Faktiskt, det är väldigt praktiskt. Men hade jag varit yngre eller mörkare eller framförallt man faktiskt, så hade jag väldigt mycket oftare varit ett hot mot min omgivning. Och vi brukar ha som exempel att jag kan ju gå in på i princip vilket hotell eller affär eller restaurang i hela världen. Det är ju inte klokt. Och hänga. Jag behöver sällan ens köpa något liksom.
Nej, gå bara använda deras toalett.
Exakt.
Det kan jag göra.
Exakt, det kan man göra. Man kan gå in på jättefina hotell och använda toaletten. Det går jättebra. Ingen ifrågasätter det. Ja, men det, och det är ett jättebra tips. Och skulle någon mot förmodan säga att du får handla något om du ska sitta här, så har jag antagligen råd med en kopp kaffe eller en flaska vatten eller vad det nu kan vara, även om den kostar 300 kronor liksom. Och de privilegierna, och det här med intersektionalitet som går ut på att vi är liksom sammansatta i olika pusselbitar. Som vit västerlänning så har man det väldigt mycket lättare i många sammanhang. Så de bitarna pratar vi också mycket om, att det påverkar de upplevelserna man har. Och där är det insikt både för arbetsgivare, lite självinsikt. Vi har ju ett helt ämne som vi har döpt till Swedishness. Och Swedishness handlar om att på ett kärleksfullt sätt göra lite narr av oss själva.
Men så vad är en typisk Swedishness-grej? Fika, misstänker jag.
Ja, alltså Swedishness, om vi pratar om det här, nu ska vi inte gå till satirer, utan saker som man faktiskt måste ha koll på, det är till exempel fika. Och för många är det ju helt obegripligt att vi lägger en massa tid på att dricka kaffe och äta kakor när vi har så otroligt mycket att göra. Varför det? Jo, därför att vi löser så många arbetsuppgifter på fikan. Det är informellt, det vill säga att du sitter alla från olika arbetsgrupper. Ofta om det är ett större företag så är det på fikan du möts. Och att man då informellt faktiskt kan sitta bredvid chefer eller specialister och experter, och så löser man grejer. Så att fikorna är väldigt effektiva. Men det uppfattas inte som alltid. En väldigt typisk situation är också att du... man kommer ut kanske som praktikant eller som nyanställd någonstans, och vi får som feedback sen till oss, eller att någon ringer tillbaka till oss och säger att jo, men hon var ju jätteduktig, men hon tar ju inga initiativ. Och då har man då gått igenom lite av det vi pratar om i Swedishness, med World Value Survey, om hur värderingar, om vad som är bra, vad som är rationellt i olika länder, hur det påverkar. Då är man medveten om att vi är ju extremt individualistiska och uppmuntrar till att vara fantasifulla, kreativa. Det gör vi med våra barn från att de börjar på förskola. Man ska ta egna initiativ och hitta på grejer och ta för sig och visa upp sig och så här på olika sätt. I väldigt, väldigt många kulturer, och man behöver inte alls gå långt bort till flera andra europeiska länder, så först lyder du din mamma och sen lyder du din pappa och sen lyder du en lärare, och sen så kanske du gör lumpen och lyder någon där, och så går du på universitetet och så lyder du någon där, och sen börjar du på ett jobb och så fortsätter det. Det är ingen som vill att du ska säga saker själv. Och då blir det väldigt förvirrande att det är någonting positivt. Mm. Att du uppmuntras till det, och innan du liksom, då får man ju som en inkluderande chef vara väldigt noga med att säga det. Jag vill verkligen höra, jag är verkligen intresserad av vad du tycker. För den klassiska frågan där är att jag gick till min chef och frågade vad jag skulle göra, och så sa hon, ja, vad tycker du? Vad, det vet hon inte. Ja. Och det blev väldigt konstigt att, okej, så Ingela, du är min chef, men du vet inte vad jag ska göra. Okej, varför är du chef? Eller så säger du ännu värre, prata med Michael, han är jättebra på det här.
Yeah.
Vänta lite nu, varför är inte han chef då? Om han nu är bra på det här liksom. Yeah. Och det här är lite, det är oavsett utbildningsnivå, det har ingenting med det att göra.
Nej,
superkompetenta människor.
Verkligen, alltså jag känner verkligen igen det. Jag minns ett tillfälle när jag var i Kina och jag hade en kinesisk chef, och han blev jättefrustrerad på mig. Därför att jag hade då ett gäng med 6 stycken personal då, under mig då, som jag var manager då över, och jag ville ju att de skulle lära sig att göra grejer själv, så att jag lät dem ju göra det och göra misstag, och det var ju alltså katastrof. Och jag minns han kom in till mig och så sa han, Ingela, you're the manager, manage.
Ja, precis, du måste managera liksom.
Ja. Och det var helt obegripligt. Och jag kan verkligen, tänka mig då, alltså för mig så var det, jag hade ändå varit i Kina då i 8 år, kände väl till kulturen, det liksom allting var på kinesiska, det var liksom inga problem, men då för någon som kommer och möter det här då, i, som då när vi som svenskar dessutom är ganska passiva i och liksom allting är underförstått och det är lite så här bara, ja, nej men hon fattar nog om jag bara så här tittar.
men det är som en av mina kollegor idag som kommer från ett östeuropeiskt land från början, som driver ju med mig tillbaka nu med att liksom, om jag säger så, du, skulle du vilja vara snäll och ta det där pappret när du går förbi skrivaren? Vill du att jag ska ta det eller inte? För det är liksom, om jag inte gör det eller sådär, men kan du vara snäll och fixa det? Varför gjorde du inte det? Ja, men nej, jag ville inte det, jag hade inte tid. Alltså, varför säger man inte istället gör det?
Precis.
Det låter, du hör ju själv hur tokigt det låter på svenska.
Ja, ja, ja.
Men Ingela, gå och hämta papper till mig och skriva när du går förbi det.
Ja, då blir jag ju så
bara, nej.
Ja, men och det är så himla intressant. Och jag tänker då liksom att när upplevelserna då är så olika och när man har... så det är ju lätt att tänka då liksom, men hur, alltså det är lätt att tänka att det blir ju omöjligt att lösa de här problemen. Men hur gör man? Hur ska man, alltså vad är ditt tips för hur man ska approacha detta? Dels som arbetsgivare, men alltså som kandidat kanske då man kan vända sig till någon som är då och få utbildning och få insikt och de här sakerna. Och hur gör man som arbetsgivare för att överhuvudtaget liksom komma underfund med att man har de här frågorna som man behöver hantera?
Ja, men alltså för det som är allting annat är att första steget är ju självinsikt. Det är en 12-stegsmodell liksom. Och det är ju att man kan ta fram väldigt mycket hjälp via nätet bara med att googla normer, svenska normer på arbetsmarknaden. Och det här Swedishness som jag säger, som vi har liksom döpt ett ämne till. Där finns en massa fina små filmer av svenska komiker som på ett vänligt men ganska liksom tydligt, osvenskt, tydligt satiriskt sätt förmedlar just de här tokigheterna som vi håller på med och som är obegripliga för många andra. Att få lite insikt i att det är inget farligt att vara tydlig. Är man vänlig så kan man säga nästan vad som helst liksom. Men som du säger, väldigt mycket är underförstått och så första steget är väl att börja fundera på om det där som man gör, som man alltid har gjort, är det bästa möjliga. Och det andra är ju helt enkelt att utsätta sig för att bli utmanad och att då gå in med ett sinne som kanske är att utgå från att de allra flesta människor i världen är rationella utifrån det som brukar funka. Och det betyder att om jag är ny på din arbetsplats och jag gör något som du tycker är helt knepigt och konstigt, istället för att säga att jag är korkad eller okunnig eller dum i huvudet, så kan du fråga så här: du, var intressant, hur tänkte du nu? Eller hur blev det så här? Hur tänkte du? Vi sa ju att du skulle göra detta och nu gjorde du så här. Varför det? Och då är det liksom det där med att bara vända på tankar. Jag vet mina barn som är lite större nu, vi hade att när ena pojkarna var små så hade han en sån här liten byggare bobgubbe, och så var det med att den stod på huvudet, det vill säga att den låg upp och ner med huvudet mot marken, och när jag sa, eller mot bordet, och när jag sa det till sonen, så han var kanske 2-3 år, så tog hon den här gubben och liksom ställde på sitt huvud, för jag sa ju att gubben stod på huvudet. Och då, den stod inte alls på huvudet, mamma. Utan så här är det ju när man står på huvudet, att man har handen, alltså då är ju gubben uppe på mitt huvud. Och det är lite sådana grejer med att ställa saker på huvudet, och vad betyder egentligen det att stå på huvudet? Att hela tiden försöka, det här är jättesvårt, men att ha benefit of a doubt hela tiden till varför det blir tokigt eller varför det blir fel. Och det här gäller ju långt ifrån bara våra utrikesfödda akademiker som kandidater. Det gäller ju alla möjliga människor, ungdomar som gör... Jag har ju som sagt ungdomar då, tonåringar. De gör ju jättemånga konstiga saker.
TikTok till exempel.
Ja, men alltså... whatever. Men att, hur tänkte du nu? Liksom? Ja. Och det orkar man ju inte alltid som förälder, det säger jag inte. Men just att hela tiden... Det kan ju vara vuxna som... Vi har funktionsvariationer som inte syns. Vi har... men för att komma dit så måste jag gå förbi där. Varför det? Och så kan det vara helt logiskt i en tonårings eller någon annans huvud att det är det smartaste. Och när man sen säger att ja, men vi brukar göra så här, så kanske de säger varför. Så att man blir ju utmanad. Men det här som vi kallar inkluderande ledarskap, som ju är utbildningar vi har för arbetsgivare, det är ju just det där med att först ha självinsikt och sen att våga utmana sig själv. Och det behöver inte vara superläskiga saker, utan att tänka att det blir nog bra. Och var då igen modig istället för rädd. Och vad är det värsta som kan hända? Det hade jag en jurist för länge sedan som jag jobbade med i ett företag som alltid sa det. Men vad är det? Kommer någon att dö? Nej, ingen riskerar att dö. Okej, bra. Då testar vi.
Mm.
Liksom, och det är ju lite sådär, men vad är det värsta som kan hända? Exploderar huset? Nej, då ska vi nog inte göra det. Mm. Men sällan är det ju så väldigt allvarliga saker. Så att, det kräver mycket mod. Och sen så kräver det ju såklart att man har lite tålamod. Och ibland har man av olika anledningar inte möjlighet till det. Och det är också okej.
Mm.
Men just för att få fram nya tankar, nya innovationer, så krävs det lite mod och lite tid. Några steg fram, något tillbaka. Då brukar jag ligga sådana här små fina bilder på LinkedIn emellanåt med vägen mot framgång, och så är det en sån här spikrak pil uppåt som man tror att det ska vara, men sen så hur det är på riktigt, då är det ju cirklar om man trillar ner i dalar uppe på berg och allt sånt där. Och så är det ju även i den här frågan. Jag tror arbetsgivare kommer få jobba lite mer för att hitta rätt kompetens framöver.
Ja,
helt enkelt.
Det tror jag också, speciellt när vi närmar oss en mer globaliserad värld. Och, det ser ju vi också, att det kommer mer frågor om hur man ska nå nya marknader och hur man ska tänka med nya befolknings... Och det är ju också så att om man tänker, det är ju inte bara inom arbetsplatsen som man behöver nå ut till nya grupper. Alltså det är ju nya kundgrupper, och jag menar, din medarbetargrupp bör ju rimligtvis spegla befolkningsgruppen som du försöker nå.
Det är intressant att säga det, för vi var på en kommun häromdagen och jobbade. Och de har ju i sitt uppdrag att personalen i kommunen ska spegla befolkningen i kommunen. Och det är ju ren självbevarelsedrift. Det är för att kunna fatta beslut som gynnar de flesta kommuninvånare. Och det funkar väl så där. Framförallt så funkar det upp till vissa chefsnivåer. Och sen de högsta cheferna ser ju inte ut som befolkningen i kommunen.
Nej.
Ofta. Och det har ju sina utmaningar. Alltså, och igen, det har med allt att göra. Ålder, kön, sexuell läggning, funktionsvariationer. Allt möjligt för att kunna få liksom insikt i vad som är den bästa möjliga lösningen. Då får man ju lyssna på många.
Jag tycker det är jätteviktigt att du säger det. Därför att det är ju det vi ägnar oss åt, att lyssna.
Ja.
Som profession på Dungy. Och det är ju någonting som jag upplever att många liksom missar det här. Och jag är ju själv, jag har en bakgrund inom... Jag har pluggat entreprenörskap och har varit entreprenör länge. Och det är mycket, mycket det här med att pitcha. Och pitcha och pitcha och pitcha och pitcha och berätta. Och där upplever jag att det finns en generell liksom, trend, eller vad man ska säga, eller en norm egentligen. Att det handlar om att bassunera ut ett budskap och inte lyssna så mycket på vad som sägs tillbaka. Mm. Men jag tror att vi går mot en tid där folk är ganska trötta på att bara höra massa budskap hela tiden. Och man förväntar sig att både arbetsgivare och leverantörer och partners att de lyssnar. Och att det är jätteviktigt. Och sen så har vi pratat mycket om känslor idag också. Och känslopåslag och olika, alltså förvåning och rädsla och de här grundkänslorna. Och just att kunna vända rädsla och kanske liksom en negativ förvåning till nyfikenhet och glädje. Det tror jag kommer att vara, de som lyckas med det tror jag kommer att vara vinnande.
Ja, men absolut, och det handlar ju jättemycket också om att komma fram till vad det är du som företagare eller entreprenör kan sälja. Alltså om du ska träffa rätt i målgrupperna, för alla vill ju träffa rätt liksom, och ha en produkt eller en tjänst som alla vill köpa. Men då måste du lyssna av. Och där förändras ju saker otroligt fort. Vi pratade, när jag kom in här så pratade vi lite om nya telefoner och att det egentligen är ju kameror man är ute efter. Mm. Och där är det ju, och det är ju igen, jag har lärt mig så enormt mycket av mina barn. Och varje gång man orkar lyssna så lär man sig saker. Och där är det ju verkligen det där med att de förstår ju på riktigt inte varför man ska, alltså de ringer ju inte på en telefon. De messar och de snappar och de filmar och de kollar på YouTube, de kollar på TV, alltså de ser på SVT Play, det händer ibland, framförallt på andra streamingtjänster liksom. men det där med att faktiskt ringa, det är sådär konstigt som föräldrar gör, men ingen annan.
Ja, precis.
Och det är så intressant, för att då är ju frågan, vad ska man ha en så kallad telefon till?
Just det.
Men det kanske inte är att ringa. Det är inte det mest relevanta. Då behöver vi kanske inte satsa så mycket på mikrofoner och så. Nu är vi ju ljudmedia just idag, så att det är ju intressant.
Ja, precis. Och sen så är det ju att man ska filma sig själv.
Man ska filma, det, precis. Det ju, precis.
Då behöver man,
och då är det ju viktigt, va? Och som du säger, TikTok, då måste man ju ha, det måste vara bra ljud och sånt också.
Ja.
Så att det funkar. Men det är intressant om man då frågar en massa kundgrupper, och där har vi ju till exempel, vi har ju många äldre med relativt sett väldigt mycket pengar. Och det är ju därför de är så förnärmade nu när de blir inlåsta under covid-19-tider. Mina föräldrar är ju typexemplet här liksom, på 70-plussare som är vana vid att klara sig själva helt och hållet. Och så plötsligt säger vi att det får ni inte. Men de vill man ju sälja till. Och sådär. Så att jag tror absolut att det handlar om en nyfikenhet, och tillbaka till det här med upplevelserna av att få in arbetskraft från andra delar av världen, att det som du säger kan vara nyfikenhet istället för en rädsla eller liksom en ängslighet. Där har vi otroligt mycket att vinna. Och det är ju ner till skattepengar, alltså hur mycket man tjänar och betalar skatt, att man ska ju jobba på liksom rätt utbildningsnivå.
Men du hade väl något exempel då om någon som till och med hade gjort en sån här uträkning på hur mycket man tappar i Sverige? På
det var ju att, Jusek, fackförbundet för en grupp akademiker, som presenterade det för några år sedan i Almedalen. Och de menar ju att de alla i Sverige som bor i Sverige hade jobbat i jobb utifrån sin utbildningsnivå och därmed hade lön utifrån den nivån, så skulle vi få in 14 miljarder mer i skatt. Så man tänker sig de här ingenjörerna som kör taxi, att de faktiskt jobbade som ingenjörer, och sen personer som inte har en akademisk utbildning men inte har något jobb idag, att de då kör taxi. Mm. Och man puttar upp alla liksom ett pinnhål, så att vi i princip inte har någon kvar som är arbetslös, men att man fyller hålen där. Då skulle vi få in enorma summor mer bara i skatt. Och då har man ju inte ens bedömt hur mycket mer personerna kanske konsumerar eller investerar, eller hur deras barn mår och så vidare.
Ja, tillväxt i samhället, innovation och
allting.
Ja.
Och där har vi har ju många medlemmar, vi har faktiskt många fastighetsbolag som medlemmar, både kommunala och privata. Och de är ju ofta, det är faktiskt, vi pratar Allbright jämställdhet då, där är fastighetsbolagen, har ju fastighetsbranschen har länge varit det mest jämställda. Det kanske man inte tror så här utifrån sett, men där ser vi att det är många som har hyreslägenheter som arbetar otroligt mycket med olika projekt för att få folk, hyresgäster, i arbete.
Mm.
Och att det ger så otroligt många positiva effekter. För det första att man får in hyran liksom. Men också att barnen presterar bättre i skolan när föräldrarna jobbar. Och det blir mindre sabbat på, vad heter det, på gårdarna och sådär. Om man inkluderar ungdomarna med att bestämma vilka leksaker tycker ni vi ska köpa till de minsta barnen. Då förstör man inte för sina egna småsyskon. Och så vidare och så vidare. Mm. Så att det här med inkludering, det är inte, och det är ju vårt huvudbudskap, att det här är inte för att vara snäll vi ska göra de här sakerna. Att ha inkluderande ledarskap och våga vara innovativa. Utan det här är ju affärsnytta eller verksamhetsnytta eller samhällsnytta. Mm. Det är ju liksom en det är så många win-win-win så att man vet inte riktigt var man ska sluta. Men det, man måste ta tag i det. Det är inget som händer av sig självt.
Så om jag då sitter som företag nu och har lyssnat på detta och tänker wow, nu ska jag verkligen sätta igång arbetet. Vad gör jag då? Hur kommer jag i kontakt med er? Vad ska jag göra?
Man ska ju kontakta oss eller någon annan som arbetar. Det finns ju ganska många organisationer. Men vi finns ju på nätet, mine.se, mine.se. Och där finns både namn och nummer och allt möjligt för att kontakta oss. Men jag tror framförallt att man kan börja med att man kan helt enkelt googla diversity och inkluderande ledarskap eller liknande. Och bara försöka tänka. För det som du säger, att bara med att nu ska jag göra något, det är ju början. Sen är nästa steg att faktiskt göra något och att fullfölja. Men det kräver mycket mod och det kräver ganska mycket träning. Och det är det vi försöker göra i våra workshops och utbildning, att man tränar. Det är inte att vi står och föreläser i flera timmar, utan det är övningar och du får diskutera och försöka sätta sig själv i andra situationer. Tillbaka till intersektionaliteten. Om man flyttar några, liksom, ändrar på några egenskaper hos sig själv, hur upplever man då en sån här situation? Mm. Vad känns jobbigt och vad känns enkelt? Liksom? Och tänk om vi kunde undanröja det. Och där har det ju hänt otroligt mycket. Alltså, så man inte, vi märker ju inte de här långsamma förbättringarna, förändringarna. Men om vi pratar om jämställdhet till exempel, så hade vi ett exempel häromdagen, just det här med idag får man ju nästan gissa om det pratas om damer eller herrar när de pratar fotboll på radio. Man vet ju inte riktigt om det är damlandslaget eller herrlandslaget förrän man hört namn. Och där är ju en jätteförändring som har skett de senaste åren. Ja, nu är det EM i ishockey. Och jag som inte kan någonting om ishockey, jag har ju faktiskt ingen aning om det är damer eller herrar förrän de säger ett namn. Eller någonting sånt. Mm. Så att där har det skett en jättestor förändring. Och det är det som är det fina med allt det här. Att eftersom väldigt många av de här sakerna är sociala konstruktioner, så förändras de över tid. Mm. Vad är en duglig medarbetare? Liksom? Vad är en önskemedarbetare? Mm. Det har ju förändrats mycket från att det kanske inte alls var kvinnor i väldigt många roller, till att det kanske idag är kvinnor. Eller att det spelar ingen roll om det är man eller kvinna. Och likadant är med att vi kanske kommer längre och längre i det, att det kanske inte spelar någon roll var jag kommer ifrån, var jag har min utbildning, var jag har min första arbetslivserfarenhet, eller om jag bryter. Pratar jag, det är också en sån paradox, vi är ju bland de bästa i världen på engelska som andraspråk, men man måste prata svenska.
Så. Ja, det är fantastiskt tycker jag också. Det är verkligen intressant. Och svenska som dessutom är ett otroligt svårt språk att lära sig faktiskt, för de flesta. Så
att, Nej, men man börjar med att utmana sig själv. Mm. Man genomgår några övningar eller reflektioner eller så, med eller utan hjälp från någon som kommer med stöd. För det är också som vi har i vår pitch då, att det är därför vi finns. De flesta vet ju att här finns positiva fördelar att hämta. Men det kan vara lite bumpy, lite jobbigt, utmanande, och därför finns vi för att hjälpa till.
Ja, vad härligt. Det får mig att känna mig hoppfull. Och jag hoppas att det finns fler där ute som inser som vi gjorde. Som kanske inte nödvändigtvis behöver kulturkompetens eller lingvistisk kompetens så som vi gjorde. Men som ändå inser fördelen också för bolaget med att utöka sin mångfald och att lära sig mer. Men du, stort tack för att du ville komma hit och berätta om dina erfarenheter och tankar om detta.
Tack så mycket. Alltid roligt. Mm. Tack.
Så.
Vad spännande att höra hur mycket talang som finns om vi bara släpper våra fördomar och vågar vara modiga. Och vilken stor roll alla de där underliggande signalerna betyder för upplevelsen. Tack Magdalena för att du delar med dig av dina viktiga insikter och hjälper oss att bli mycket modigare. Vill du veta mer om oss på Dungee? Besök gärna vår hemsida www.dungee.se och glöm nu inte att prenumerera på Kundupplevelsepodden där du hittar dina poddar så du aldrig missar ett avsnitt. Ha en bra vecka så hörs vi snart igen. Hej då!